Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Moderaterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan i 2 timmar i veckan under 2025. Programmet är producerat och finansierat av Moderaterna i Gällivare. Mer information finns på Moderaternas Facebook-sida.
Hej och välkommen till Gällivare Moderaternas närradioprogram. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city.
We built this city on rock and roll. Och vi som sitter här vid mikrofonerna, det är Birgit Marie Thunborg och
Bengt Flykt
och Britt-Marie Wiklund.
Ja, men hej Britt-Marie.
Hej Birgit.
Du är ja ganska nu här i studion, eller hur? Men du har varit här förr.
Det här är faktiskt första gången.
Det är första gången
som jag är här
vid mikrofonen.
Om man inte räknar med att jag har gjort det en gång tidigare för 10 år sedan.
Ja, det är premiär i princip. Idag,
Jag tycker att det är premiär.
Men kan du inte berätta lite grann? Vem är Britt-Marie?
Ja, vem är Britt-Marie? Britt-Marie är 60... Nu är jag ju som 66 och ett halvt. Så jag tänkte säga 66 år. Jag har de sista 20 åren jobbat utanför Gällivare. Jobbat på IBM, alltså med IT. Eller vad man idag kallar för tech. Mm. De sista 6-7 åren har jag jobbat inom skolan i Gällivare. Och nu jobbar jag på Sjöparskolan som matte- och NO-lärare.
Vad bra! Jag antar den som har jobbat på IBM kan räkna.
Ja. Jag hoppas det. Jo, nej, men det är faktiskt riktigt bra. Jag är otroligt tacksam att jag har fått den här möjligheten. Mm. För faktum är, när jag var barn så lekte jag skola hela tiden. Så jag har ibland förvånats att jag inte blev lärare.
Mm. Ja. Hjärtligt välkommen här till mikrofonen idag. Och den som måste räkna, det är också familjerna och andra som tittar på sina räkningar. När det gäller elen, eller hur Bengt? Det är lite svajigt igen.
Ja, alla har ju noterat att vi har väldigt höga fakturer på el just den här månaden och säkert nästa också. Det är många grejer som sammanfaller här. Vi har ju en tämligen kall vinter och sen finns det ju den här kopplingen till Aurora Line då, som gjorde att det blev dyrare. Men jag skulle vilja backa lite grann i historien och grunden till att vi har generellt de höga elpriser i Europa, det är ju framförallt nedläggningen av kärnkraft. Vi i Sverige, vi kom halvvägs innan vi nyktrade till. Tyvärr, Birgits hemland, de gick hela vägen och de lider ju nu. Exempelvis ThyssenKrupp krisar, deras största stålkontär. Men om vi fokuserar på Aurora Line... Det var ju så att Finland har varit ganska mer pragmatisk än Sverige. Man har sagt att vi ska satsa på kärnkraft och vi ska satsa på vindkraft. Och vindkraft, fastighetsskatten ska tillfalla de lokala kommunerna. Och så är det också i Finland. Och då beslutar man tillsammans Sverige och Finland att vi bygger Aurora Line. För att strömmen kan gå båda vägarna. Både från Finland till Sverige och från Sverige till Finland. Och den landar ju då nära det som hette det Pyhäjoki kommun. Och där hade man ett kärnkraftsprojekt som hette Hanhikivi. Och jag tror att det är ungefär i höjd med Skellefteå vid Bottenvikskusten. Det där bygget, projektet påbörjades och det var ju då ett avtal med Rosatom. Och ryssarna är de bland de enda som inte har dissat kärnkraft någonsin. Men vad som hände då? Jo, men Putin attackerar Ukraina fullskaligt och då sa ju Finland upp det här avtalet. Vi kan inte, historiskt hade de ju haft bra relationer, eller bra, de hade i alla fall relationer. Men då sa de upp det där och kärnkraftsprojektet tvärnitade. Och på grund av samma invasionskrig så hamnade ju både Sverige och Finland i ganska snabba ansökningsprocesser till NATO. Vi var liksom i samma båt. Och att i det läget säga från svensk sida att okej, det vart inget kärnkraftverk, då blir det ingen ledning heller. Det hade skapat väldigt dålig stämning i det rummet. Så man byggde ju färdigt den här Aurora Line och där står vi idag. Och ja, man måste liksom se hela historien och ha en omvärldsanalys som är lite längre än näsan räcker. Som vissa av våra konkurrentpartier ägnar sig åt.
Är kärnkraftverket färdigbyggt eller inte?
Nej, det är tvärnitat.
Det är tvärnitat?
Ja, avtalet är uppsagt.
Okej. Okay. Alltså, jag ärligt talat, tack för att du berättar, för att jag har inte den blekaste aning. Men finnarna har ju byggt ett kärnkraftverk.
Jo, de har byggt...
Som blev också mycket, mycket dyrare än beräknat.
Dyrare och senare. Det heter Olkiluoto.
Olkiluoto, ja.
Men sen, Britt-Marie, du har väl jobbat på... Varit konsult på ett kärnkraftverk i Finland?
Ja, det har jag faktiskt. Och tänkte jag ta inte med det för att jag tror inte allmänheten är så intresserad av det. Men faktum är, under min tid på IBM så har jag jobbat i ett projekt på Loviisa kärnkraftverk i Finland.
Mm.
Det var i och för sig ett projekt som sköttes från London, men jag fick vara med på ett tag.
Mm.
Ja, men alltså, kan du nu knyta ihop det här? Alltså, nu har vi alltså Aurora Line och vi kan exportera, men vi har ingenstans att importera elen ifrån. Så är det därför nu det är så dyrt? Eller?
Ja, just nu. Plus väldigt kall vinter, plus ja. Låga nivåer i våra vattenmagasin. Så det är många grejer som sammanfaller. Sett över året så tror jag inte det blir samma elände.
Faktiskt. Nej, men alltså tomma vattenmagasin, varför spillde de hela tiden? Alltså, jag vet ju nu, alltså, som Luleälvsbo måste jag säga, det forsade jag nästan hela sommaren och hela hösten. De öppnade jag. Tårarna, alltså vad heter det, portarna på vidgaven, nu pratar jag tyska också, ja. Tårarna.
Men, ja, det vet jag faktiskt inte varför de gör det.
Ja. Nej, men om vi är klar med just energiprisen, eller har du något mer att tillägga?
Nej, det har jag väl inte just nu. Vi får ju hoppas då att det byggs mera energi både i Sverige och Finland.
Mm. Men skulle man kunna säga så att om elpriserna hade varit lägre i Finland, då hade priset varit lägre här också. Det beror alltså på att Finland nu också har väldigt höga elpriser.
Yes, så är det. Vi har ju samma byggda nät och det är samma fenomen i elområde 4. De påverkas ju kraftigt av tyska elpriser. Och vi är med i EU, det är ett samarbete som gäller även energiförsörjningen. Så det är så.
Mm. Ja, men då kan vi gå till den här låten som vi har valt här. Och eftersom elpriserna poppar hit och dit.
Men får jag bara inflika en sak? Så kan man säga att det här är faktiskt inte regeringens fel?
Ja, det kan man nog med fog påstå.
Ja,
men vad bra, Britt-Marie. Tack för det. Men nu ska vi lyssna på Popcorn. Och det är Hot Butter som har gjort den där låten. We'll be right back. är vi tillbaka igen. Gällivare närradio med Moderaternas magasin, så kan man väl också kalla det.
Eller podd.
Eller podd, ja. Vad jag också glömde i början, det är det här som jag pratar om, det går jag hos oss under rubriken När och fjärran. Och det har vi avhandlat nu. Nu går vi till Aktuellt i Gällivare. Och det som jag tycker är väldigt roligt, det har vi faktiskt läst om i tidningen inte så länge sedan, var det igår eller idag. Men då visste vi det innan, för att rykten spreds ju tidigare, att vi har en ny tågkioskägare. Och han heter Edward Kaka, och han tillsammans med sin fru Valbona tar över efter Mona. Nu hade jag faktiskt jag för avsikt att också kalla henne på hennes efternamn, men tyvärr föll det bort i min skalle. Kommer ni ihåg vad hon heter? Men hon hade blomsterhandeln förut. Har kämpat på verkligen i 9 år nu med tågkiosken i alla upp och ner.
Alltså jag är inte 100, men någonting Söderberg, det är en gissning.
En gissning. Ja. Nej, men det var ju någonting också som var lite kakvänligt eller liknande. Det var, tror jag, rubriken på artikeln. Men jag tycker det är jättebra att det här paret har satsat på Gällivare, för det första flytta tillbaka hit och sen nu också bli småföretagare. Vi önskar all lycka till. Och det här med tågstationen, det är ju lite riskfullt, eftersom vi vet ju att man har ju nu planer på att ställa in ett nattåg. Men jag hoppas att det ordnar sig så att vi får bra med nattågstrafik även framåt. Och för att vi ska tänka lite på nattåg, så finns det en liten kort låt som jag gärna vill spela. Den heter The Night Train från Kadok. All aboard the night train! Ja, det är riktigt dunka. Det är nästan som att man ligger då i liggvagnen och lyssnar på tågets ljud, eller hur?
Eller ett rejvparty i skogen.
Men vi har något annat aktuellt. Och det är ju nu drygt en vecka sedan. Och det var ett ministerbesök i Gällivare. Och jag tror det var du, Bengt, och några moderater till som var först att träffa på Carl-Oskar Bodin.
Ja, det var ju då jag och Per Wahlström som sitter i dagens miljöbygg- och räddningsstämn, och så var det Benny Blom som har ett förflutet som räddningschef, och så var det Antero IS som har varit förvaltningschef på dåvarande byggnadsnämnden och även kommunalråd. Och sen var det ju representanter från kommunen såklart. Och då anlände Carl-Oskar till brandstationen punktligt med ett helt koppel av presssekreterare och andra som följer den minister. Och då presenterade räddningschef Frida Klarin verksamheten kort och sakligt. Och så gick vi ut i vagnhallen där hennes ansvariga brandmän visade både utrustning och presenterade organisationsändringar och utbildningar de har gjort för att anpassa sig till ett ganska kritiskt geopolitiskt omvärldsläge. Och jag tycker de gav ett professionellt intryck helt enkelt. Så en eloge.
Jättebra. Och sen var det också några ungdomar som fick diplom. Var det inte de som hade räddat EPA, som hade åkt EPA och hade hittat, alltså jag kört hem en äldre herre som var lite svag på benen. Var det inte det också?
Jo, jo. Det var fyra ungdomar som var där. Och jag visste först inte varför de var där, men det jo. Fick jag ju reda på.
Jo, visst, det är ju jättebra. Alltså, det ser man, alltså det är inte så här. Alltså, ibland har jag våra EPA ungdomar lite dålig rykte. Mm. Bara för att de låter lite, kan man ju säga, de har i alla fall hjärta på rätt plats. Tack för det också. Och sen åkte minister vidare till, ursäkta, Jokkmokks vintermarknad. Och där träffade han naturligtvis också några moderater och även Jokkmokksbor. Det var lite mycket, man måste säga fly in, fly out, för att det var ett väldigt kort besök. Men vi är tacksamma för om de minister kommer överhuvudtaget. Vi pratade ju mycket civilförsvar eftersom han är civilförsvarsminister. Och med detta sagt så tänker jag att jag kan berätta om att jag har försökt plantera allt som bara gick, om det var civilförsvar eller inte. Så han har fått med en hel lunta vad man ska vidarebefordra till representativa andra minister i Stockholm. Så att de kommer igång. Bland annat med nattåget till exempel. Ett annat aktuellt ämne, väldigt aktuellt, det är ju våran skoldialog som vi har haft nu i flera månader. Och då tror jag att Britt-Marie har riktigt koll på det.
Ja, om jag har riktigt koll vet jag inte. Men jag har försökt sätta mig in i synpunkter som har kommit vid de här 10-12 dialogerna som har genomförts. Och där kan man väl säga att vi inom Moderaterna är väldigt nöjda över den nya skolchefen som har genomfört det här. Och det är mycket uppskattat. Jag kan ju berätta lite grann om de synpunkter som har kommit fram. Och det är en stor oro. Så att allmänheten har uttryckt en stor oro mot hur skolan fungerar idag. Man har också varit starkt kritisk mot hur det ser ut på skolan. Och vi vet ju alla att det är låg lärarbehörighet. Men där har man faktiskt också tyckt att man får inte fokusera på det, utan att problemen är bredare än så. Och att man måste då ha en mer helhetssyn på problemen i skolan, som handlar om arbetsmiljö, trygghet, studiero, ledarskap. Och här har ju många tryckt på just ledarskap inom skolan. Så det är väl lite så i stora drag som har framkommit. Personalen har också, där har jag själv personligen varit med. Och där så är det samma saker. Oro om skolans nuvarande situation och framtida utveckling. Många lärare uttrycker hög arbetsbelastning, dålig arbetsmiljö och likadant otydlig ledarskap. Och en organisation som inte upplevs att stödja kärnuppdraget, alltså undervisningen. Det var lite kort om, så ni får gärna ställa frågor.
Jo, men alltså är faktiskt då både föräldragruppen, eleverna och lärarna, alltså är de överens om samma saker?
Alltså jag tycker faktiskt att personalens synpunkter stämmer bra överens med allmänhetens synpunkter. Och då är det ju det som inte är ett skolproblem, utan det är ju bostäder för lärare som vill flytta hit. Det är ju, och där vet vi ju alla att det är ett stort problem.
Det är ett allra största problem, inte bara för skolan. För alla
inte alla kommunala verksamheter så behöver man ju det. Men sen då också en sak som allmänheten har tryckt på, och där vi moderater också trycker på, det är landsbygdsskolornas betydelse. Mm. Och där avser ju vi moderater att inte dra in på någonting, utan satsa på de mindre enheterna.
Men faktum är också att det är ganska dyrt med skolskjuts.
Det är det. Mm. Så det får vi ta med oss också.
Jo.
Men i största möjligaste mån. Så. Och mindre enheter. Och där kommer man ju osökt in på den här skolstrukturutredningen som vi väntar på.
Mm.
Och det ska bli väldigt spännande nu i mars när vi får ta del av den.
Ja, det blir i mars först.
Det blir i mars. I nämnden i mars som kommer att få ta del av den. Och det ska bli mycket spännande. Det som har sipprat in och det som har framgått i de här dialogerna är att man inte är så förtjust i den stora högstadieskolan, utan man efterfrågar åtminstone två. Och det ligger ju i linje med också vad vi kan tänka oss, två eller kanske rent av tre högstadieskolor i samhället.
Mm.
Om ni nu undrar alltså hur vi kan veta allt det där. Det är inte så att vi har varit till skolchefen och luskat på kontoret. Nej, det finns på nätet, eller hur?
Jo, ja. Jo precis. Precis. Mm. Precis. Och sen har vi ju hört en skolchef som tänker lyssna på medborgarna.
Mm.
Och så jag förväntar mig att det blir en förändring när det gäller högstadieskolorna.
Mm.
Men som sagt, vi får hålla oss till mars innan vi vet.
Och det var 12 dialoger eller sån?
Jag tror att det var, om jag räknade rätt i hastigheten, så var det 12 kanske.
Mm.
Det har ju varit, ja, bland, ja, jag Bengt.
Ja, alltså, vi ska ju inte glömma att vi har ju inte bara högstadieskolan Sjöparken, utan vi har ju Malmens friskola. Och så vitt jag vet så är inte problembilden alls samma sak där.
Nej, och det är faktiskt en synpunkt som allmänheten också har haft, att vi ska titta och lära oss. Kanske titta på det vi har. Vi har friskolan som jag tycker personligen att man skulle kunna samarbeta mer med. Vi har sameskolan som lyckas väl. Mm. Så vi har två mindre enheter som inte är kommundrivna.
Mm.
Och där lyckas man faktiskt. Så lite mer samarbete med både friskolan och sameskolan. Tänker jag vore bra.
Och Malmens friskola har absolut ingen koppling till några sådana internationella riskkapitalbolag. Det kan jag intyga.
Nej. Det kan jag också.
Ja.
Och pengarna går inte till några lyxresor i Thailand eller någonting sånt.
Ja.
Nej.
Det är också bra att höra. Men då tänker jag, ska vi göra en liten låtpaus nu igen? Med Pink Floyd, Another Brick in the Wall. No dark sarcasm. Ja, där är vi nu igen. Vad man kan alltså avslutningsvis säga om just skoldialogen, att det var verkligen fantastiskt bra jobbat. Att man gick ut så brett och också under en lång tid, den som inte hade hunnit med den ena kunde gå till någon annan, även om det var kanske en bit att köra. Så att alla också kunde vara delaktig på det sättet.
Ja, man skulle ju verkligen kunna säga att alla nivåer, alla i samhället har fått tycka till.
Mm. Och jag var sist på, förra veckan var det, det var jag en dialog om äldrevården. Den första tror jag. Och det var jag här på Welcome House. Det var jag kanske inte så bra lokal för det. Men jag tror nog att vår skolchef har som satt ett exempel.
Jag tror det också. Jag har ju faktiskt inte sagt det. Men jag sitter ju faktiskt som ledamot i barn och utbildning. För Moderaterna. Och dessutom då som ersättare i socialnämnden. Och jag misstänker att socialförvaltningen har blivit inspirerad av de här dialogerna. Och jag tror att det kommer att
bli
ja, fler.
Ja, och det är verkligen, verkligen nödvändigt.
Jag tror för hela samhället att det är nödvändigt med dialoger. Och det är ett sätt att vända en pessimistisk syn. Eftersom vi har ju många problem och många verksamheter har kört i diket. Och det här är ju ett sätt att komma på banan igen.
Vi hade ju fullmäktige och där gick ju våran kollega Kjell Sundvall upp just när det var presentationen av den här dialogen. Och han sa ju bland annat att han gärna skulle se att samma process sker i socialnämnden som har skett i skolan. Och det tror jag de tog till sig.
Ja. Nej, men det är bra. Dialog är alltid bra. Och då är vi ju på fullmäktige. Eller hur? Det är nästa.
Ja.
I politiken. Och det var nu här i måndags. Vi fick lyssna på jättemånga verksamhetsplaner. Alltså alla avdelningar, om jag nu kallar det här så salopt, gör jag sin egen verksamhetsplan. Kommunstyrelsen, socialnämnden, MBR, alltså alla de här organisationerna som är under stora taket. Och den här, alla planer tillsammans är på 160 sidor. Det är mycket papper om vi skulle ha utskrivet. Och det låg faktiskt en jättehög utanför salen. Och jag förundrar mig över det. Alltså det var en superhög med papper som inte var häftat. Och jag frågar mig, alltså för vem är det egentligen? Varför ligger den där? Har du någon aning, Bengt?
Nej, jag har noterat samma sak. Och just när det är sådana där mastodontdokument, det är ju sällan någon som tar det.
Ja, ja.
Alltså jag har ju en teori om varför de finns här.
Ja, får höra.
För demokratins skull. Att alla medborgare ska kunna få ta del av det. Alla är inte digitala. Så jag tror ju att det handlar om det. Jag vet inte.
Ja, det är någon slags policy, det tror jag.
Ja. Men alltså att bara ha en hög och se inte häftat, så det tror jag knappt att någon kommer dit och söker rätt på vilka sidor som man ska ta med.
Ja, det kanske var ett misstag.
Men vi ska nog undersöka saken, eller hur?
De brukar bli ganska omstökade och i oordning efter ett tag.
Ja, men sen var det också ett trevligt inslag, tycker jag. För att det var stipendiater som har fått diplom och en liten check på 10 000 kronor. Va? Och det var tre stycken stipendier som delades ut. Årets byggnad för miljö och räddningsstipendium. Och du har nog också haft med det att göra i MBR, vill jag minnas.
Jo, det där är ju öppet på våra nämndsmöten, vilka som ska få de där stipendierna.
Får jag bara ställa en fråga. Vad är kriteriet för att få ett sånt där stipendium?
Ja, det är ju att man ska ha gjort någonting som utmärker sig på de här tre kategorierna då. Jag kan ju säga att det är ingen jättemängd av kandidater varje år, så att vi annonserar och vi funderar, men
Det kommer inte in så många nomineringar.
Nej, så är det.
Nej.
Men är det ni som väljer ut alla tre kategorier? De här...
Nej, alltså vi får ett förslag
mm.
på nämnden. Och, ja, men det har ju inte hänt under min tid att vi har sagt nej till något förslag.
Jo. Men nu var det årets byggnad och det är Therese Falldal som har fått det diplomet. Och det är på grund av att hon har... varit medansvarig för att demontera en äldre timmerstuga och använt materialet för att bygga något nytt. Och den nya byggnaden är då, ja, helt och hållet kanske, jag vet inte exakt, men till största del då skapat av den här nedmonterade timmerstugan. Och då undrar jag redan på fullmäktige, alltså vars har den hamnat?
Ja, det är därför jag ställer de här frågorna.
Ja, den är nog i Koskeskulle.
Vad ska den användas till?
Ja, bo,
ja.
Vill jag tänka.
Alltså, det är ett bostadshus?
Ja.
Wow, det är imponerande.
Ja, och sen är det miljösidan. Då är det Susanne Czerwinski-Schäfer som har fått utmärkelsen. Och det är på grund av att hon har jobbat ganska intensivt med att bevara den biologiska mångfalden i vår kommun. Och bekämpa invasiva arter. Och ja, de där invasiva arter som bekämpas där, den arten, den tycker jag är så fruktansvärt vacker, men den tar jag över och det är ju lupinerna. Ja.
Tuffa säger det. Ja. De är ju så fina.
De är så himla vackra, ja.
Ja.
Och så har vi räddningsstipendium och det är våra räddningsvärn som finns, 5 stycken. I Skaulo, Nillivaara, Ullatti-Hakkas och Nattavaara. Och de fick diplomet för sina många insatser när det gällde nu de här skogsbränderna i somras. Och då hjälpte de också utanför kommungränsen, nämligen Jokkmokks kommuns Lillselet brand var de alltså väldigt aktivt med och hjälpte till. Men jag tror faktiskt det där är väldigt vanligt att räddningstjänsten hjälper till om det behövs i andra delar av. Inte bara kommuner. Alltså, när de stora bränderna var, så var de ju i hela Sverige.
Jo, men så är det också. För att, så här, jag vet till och med, jag vet inte om det är skröna, men jag vet att om det händer någonting uppe i fjällen i Ritsen, stora sjöfallet, så gör man så här. Och då ringer man in till någon person som bor där och frågar, är det en riktig brand eller är det någon som bränner upp skräp?
Ja. Nej, men alltså värnen är verkligen avgörande för att det ska kunna också fungera i våra byar.
Ja.
Det är ju ideella insatser vi pratar om. Det är inga heltidsbrandmän. De har räddat väldigt många byggnader och till och med liv. I och med att innan heltidsbrandmännen kan rycka ut och är på plats, då är det kanske ibland för sent. Men jag tänker vi gratulerar på det bestämdaste. Och önska lycka till i fortsättningen. Man var här näst på dagordningen på fullmäktige. Det som var väldigt, väldigt mycket diskuterat, det var en mål- och budgetanvisning. Och då hade vi lite olika synpunkter på hur man ska hantera det här. Men en livlig debatt har vi i alla fall haft, eller hur Bengt?
Ja, man kan väl säga att valrörelsen håller på att tagga igång och det märktes även på fullmäktige.
Mm.
Ja, jag lyssnade faktiskt på debatten så här i efterhand och det var också min slutsats att nu är det på skarp läge.
Ja, men alltså vad handlade det egentligen om? Det var ju en anvisning hur man ska sätta ihop nästa budget. Och vi skulle komma... egentligen inte med några yrkanden på var vi ska sätta pengarna. Det i alla fall tyckte majoriteten. Men vi hade våra synpunkter där och vi la fram det både i kommunstyrelsen och sen också i fullmäktige. Och jättekort sagt kan man egentligen beskriva det så här. Vi vill att ekonomin ska styras med tydligare mål än de finns nu idag. Och den här 20 000 invånare målet som finns, det tycker vi är lite flummigt.
Ja, det är ju så här att vi är 290 kommuner i Sverige och av dem så skulle jag säga att åtminstone 288, alla vill växa. Det är väl möjligen Stockholm innerstad och Göteborgs innerstad som de kan inte växa, för det är redan knökfullt. Men det är ju få som lyckas växa. Några lyckas, kanske kuststäder. Men inlandskommuner lyckas inte växa. Och jag vet ju våran egen kommun. Någon gång där i första halvan av 60-talet, då var vi drygt 27 000 invånare. Och idag är vi drygt 17 000, så vi är alltså 10 000 färre. Det är liksom fakta. Och samma sak har hänt i våra grannkommuner. Kiruna har också tappat ungefär 10 000 invånare. Och Jokkmokk kanske har tappat procentuellt sett mer. Så att det är det vi har att förhålla oss till. Och jag tror vi moderater vill också att vi ska växa. Men vi kan inte ha det där som en planeringsförutsättning. För då riskerar vi att hamna i samma rävsax som när vi fick riva nybyggda lägenheter på 80-talet. Det var lösningen då, man rev.
Ja. Det fanns ju en, vad heter det, bostadsakuten, vill jag minnas att det hette. När man skulle alltså riva bostäder. Men jag kan ju bara säga, jag som då lyssnade på den här debatten så här i efterhand. Och jag förstod inte att det bytt namn. Men jag förstår ju att det var den här, det som var kommunplanen sen tidigare.
Ja.
Och det var så intressant att lyssna. Och där förstod jag också att val
att valet,
ja, den är verkligen. För och en diskussion i fullmäktige hur man ser på eller vilka visioner man har. Det var intressant. Men jag tyckte Moderaterna hade ett bra övervägande, bra debatt. Och jag ställer mig helt bakom det som Moderaterna hade med sig från kommunstyrelsen.
Ja, vi tog också upp det här med byggande och infrastruktur. Alltså innan vi nu ska sikta på 20 000 invånare så ska vi också se till att de som finns här ska överhuvudtaget kunna bo någonstans. Alltså.
Jo, precis. Och ska man då sen då gå in i arbetet och jobba och ska ha det här som målsättning? Alltså det är ju då som det händer, det som Bengt säger.
Mm.
Helt plötsligt så har vi alldeles för mycket av allting och ska börja då banta. Jag tycker det är förnuftigt och ansvarsfullt att ha en balanserad vision.
Ja, alltså visionen är sällan balanserad, men...
Ja, men man kan... Nej, det är det ju inte.
men jag tyckte också att det var jättebra att vi fick flera upp i talarstol, för att annars brukar det... Det hör inte till vanligheterna att man har en sån livlig diskussion. Vidare tog vi också upp att det här med bostäderna som är ersättningsbostäder för det som rivs i Malmberget. Och då fick vi höra, ja men varför tar ni upp det här, för att det är ju färdigbyggt. Ja, det är det ju inte. Eftersom nu vi har ju Malmstad kvar som ska också nu avvecklas. Och sen landsbygden. Vill vi gärna ha en bättre transportplanering.
Mm.
Så jag känner ju till väldigt många som kommer från Europa som gärna bosätter sig. Inte direkt i tätorten, lite utanför, men då måste ju transporten också vara fungera.
Mm.
Och sen, jag tror det är vår älsklingsdisciplin. Mindre pengar ska gå till administration, mer pengar ska gå för att möta våra invånare alltså
direkt in i verksamheten. Ja.
Lagskatt, stadgad verksamhet.
Ja, precis.
Och allt det här krimskrams runt omkring, den kan man faktiskt ifrågasätta.
Ja, alltså kärnverksamheten ska fungera.
Mm.
Och den ska inte fungera haltande, utan den ska vara perfekt.
Mm. Och där behöver vi verkligen vara noga med att det är vårt skola och omsorg som är just det, kärnverksamhet.
Jag tyckte jag kanske missade det, men fick det inte något förvånande? Alltså, någon undran över Moderaternas syn på vård, skola och omsorg?
Ja, alltså...
Och jag förstår inte varför.
Ja, de trodde väl att vi inte vill satsa på det här.
Ja.
Tidigare var det väl så att det är bara en del som satsa, och det är en viss partifärg. Men vi behöver ju verkligen nu skärpa oss och se till att vi satsar.
Ja, och då kan man ju, då är det ju det som vi har de här dialogerna. Vi måste få en fungerande skola, en fungerande välfärd i övrigt och speciellt då också för de äldre i kommunen.
Mm. Då tycker jag att den här låten som kommer härnäst är ganska bra. En bra titel. Det är Carola och Sara Larsson som sjunger Säg mig var du står.
Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha.
Alltså han kan handla.
Här är vi tillbaka. Och ja, det här med att man får ett svar. Ibland får man vänta lite grann på det, ibland inte. Men någonting som också blev beslutat i fullmäktige, det var ju det här med maxtaxan, eller taxa för skola och förskola och pedagogisk omsorg. Och det är så här, när jag såg det i handlingarna, så står det bara XXXXX kronor. Jag tänkte, men alltså, varför står det ingen siffra? Och då googlade den lite grann som man brukar göra. Och då blev jag klok på, ja, det är ju egentligen inte kommunen som sätter den här taxan. Det kommer direkt ifrån regeringen, riksdagen. Nämligen det är ett anslag för ett statsbidrag. Och då är det så att taxans anslag har höjts av vår regering med 1 miljard kronor för budgetåret 2026. Och det kommer innebära att de som har maxtaxa kommer ändå också få lite mindre pröjsa i höst, för att det här bidraget eller statsbidraget, det kommer att bli fördelat till alla kommuner som har maxtaxa, som använder sig av maxtaxa. Så det blir lite billigare att ha sina unga på förskolan.
Kan man säga att det är regeringens fel?
Ja, det kan man verkligen säga. Och det är ju väldigt glädjande. Och man kan också säga att det finns fler saker som kommer att hända också nu här på våren. Till exempel i april. Då kommer ju matmomsen sänkas till 6%. Och det är ju tillfället, men ändå, alltså det är 6% mindre än vi har nu. Nu har vi 12. Med detta sagt, valrörelsen är igång. Eller hur? Nu är det så.
Jag ska erkänna, jag brukar inte lyssna på Socialdemokraternas närradioprogram, men jag gjorde det den här gången, för jag visste att de kom alldeles efter jag gjorde ett program om industrihistoria. Och det var ju då ett tema att valrörelsen är igång, och de tyckte ju att men Socialdemokraterna, vi hänger ihop från topp till tå. De sa det från topp till tå, men i andra partier där spretar det ju. Och då menar de att det kanske spretar mellan lokalt och centralt. Jag kan ju säga att det är skillnad i intresse och fokus mellan storstäder och landsbygd och småstäder. Och det gäller alla partier. Det är liksom andra problemställningar i storstäderna jämfört med landsbygd och småstäder. Men att vi skulle spreta, om det är någonting som spretar, så är det väl Magdalena Anderssons, hur hon ska få ihop sitt regeringsunderlag om de nu, Gud förbjuder, vinner valet. Och sen satte de igång och raljera med temat att allt ont som händer, det är sittande regeringsfel. Jag kan ta ett exempel. Det har blivit dyrt med choklad. Jaha, det vet jag också. Jag vet ju att vi ärvde tvåsiffrig inflation från förra regeringen. Det har kommit till rätta nu. Nu är vi nere på
2, tror jag.
2. Mellan 2 och 3 varierar det där. Så det är liksom bock på den boxen. Och sen tror jag inte att regeringen kan styra kakorskördarna i världen. Det tror jag inte de kan. Och inte heller sossarna. Så, det var ganska låg nivå på det där. Det måste jag säga. Och jag hoppas att vi inte förnedrar oss till samma raljerande och rent svammel ibland. Lögner.
Jag har faktiskt inte lyssnat på det, men nu känner jag att nu kommer jag att söka rätt på det här programmet och också lyssna på det.
Det är alltid bra att man lyssnar på alla. Ja. Men det är så faktiskt att det är sant att förskoleavgiften sänks, och det är sant att matmomsen sänks, och andra saker höjs ju också, men man kan inte, vi har ju inte makten över alla händelser runt om i världen som påverkar priserna. Men när jag tankar nu för tiden, så måste jag säga att jag är också ganska glad att vi har den regering vi har.
Instäm.
Jag tror det är ungefär 500 spänn mindre jag tankar för just nu i alla fall. Och det, vi behöver ju tyvärr våra bilar. Vi kan inte räkna med att kollektivtrafiken är tillräckligt där vi bor.
Nej.
Ja. Det är dags för en liten låt kanske igen, och då har vi Europe, The Final Countdown. är vi tillbaka igen. Och för att avsluta just den här kapitlet med valrörelsen har jag egentligen inte börjat nu. För att jag tycker lite grann att valrörelsen börjar precis efter valet. När man har räknat färdigt. Och då ska man bara fortsätta att försöka värva medborgare att hänga med. Och vara aktiv och engagerad i politiken. För att utan att vara engagerad kan man inte påverka. Och det är väldigt kontraproduktivt tycker jag. Valrörelse fram och tillbaka. Men om man svartmålar sitt eget land så kan det inte vara positivt. Även om man försöker svartmåla då den som sitter precis i styret. Men Sverige och svensk ekonomi, den är ju inte sämst. Det är ju tvärtom. Alltså, ärligt talat är Sveriges produktivitet bland det högsta i Europa. Så kronan är jättestark. Och det är ju starkt innovationsland. Det starkaste i hela EU. Och vi har flest per capita, alltså unicorns, alltså sådana här som börjar starta och blir jättestort. Och som är nästan ensam när du jämför i hela världen och har väldigt bra framgång. Och allt det här kan man inte bara svartmåla för att man vill vinna valet, tycker jag.
Det tycker jag också. Nej, men vi ser ju bara till vårt grannland Finland. Där har de betydligt tuffare med sin ekonomi och hög arbetslöshet och de får göra ganska tuffa nedskärningar. Så ja, jag håller med dig, Birgit.
Ja, men tack. Och sen kommer vi till det här med engagemang. För att vi har ju snart, Moderaterna har snart sitt årsmöte. Det är den 26 februari. Och det är inte bara årsmöte, nej. Det är också den så kallade nomineringsstämma. Och där sätter vi ju våran kommunlista. Och än är det inte för sent. Om ni känner är inspirerat att vara med och påverka, så hör av er. Är så fort som möjligt, för att annars kan det vara för sent. Men vi är glada om ni hör, slå en liten pling och säga jajamän, jag vill vara med.
Ja, och jag tänkte bara lite inom skolan. Har man synpunkter på skolpolitik och vad man tycker man ska driva, så hör av er.
Mm. Ja, det slår mig en sak att jag tror vi sitter 3 stycken 66-åringar här idag.
Ja, absolut.
Det stämmer, va?
Det stämmer.
Och som alla partier så har ju vi också brist på yngre människor. Så det vore ju särskilt angenämt om de vore intresserade.
Jo, och sen är det så, man behöver inte vara proffs på allting. Alltså, det är ju bra. Vi har väldigt många erfarna och politiker som har varit med ett tag och som kan hjälpa till. Och man behöver inte heller tänka att nu måste du viga halva ditt liv efter jobbet för politiken. Mm. Det är faktiskt inte 24-7 man håller på med det. Mm. Det är några sammanträden som ska vara förberett, men annars är det jättebra.
Men vi säger också att även om man inte vill aktivt delta.
Det är faktiskt, så, vi har slut för idag.
Jaha, så är slut.
Det är en liten låt kvar, kanske en minut. Tack för att ni lyssnade.